USA, Ryssland, Indien och EU och många, många fler. 2024 ordnas det val i länder som tillsammans har över hälften av världens befolkning, alltså 4 miljarder invånare. Och det här är en tid när världen står och väger. En tid när demokratin inte längre är självklar alls. Vi talar om supervalåret och alla försök att påverka valresultatet. Och då menar jag inte vanliga valkampanjer eller debatter eller sån propaganda som vi är vana vid, utan desinformation och påverkanskampanjer. Det är skäl nog att djupdyka i dagens ämne. Desinformation, informationspåverkan. Och så lägger vi ännu till det här supervalåret. Sveriges NATO-medlemskap, koranbränningar, LVU-kampanjen, Ukraina-kriget och Rysslands försök att skrota den europeiska säkerhetsordningen och hela den liberala demokratin. Och på topp av det här, ny teknik som gör det enkelt, billigt och effektivt att sprida sitt budskap till hur många som helst. Det är vad vi ska tala om här idag. Vi ska också försöka ringa in hur vi vet vad som går att lita på och hur motståndskraften ser ut. Varmt välkomna till det 10:e Malmö snackar som lämpligt nog alltså hålls på källkritikens dag idag den 13 mars. Det här är ju ett arrangemang som Malmö universitet och Sydsvenskan ordnar tillsammans. Jag tänker att vi börjar med att reda ut några begrepp. Vi har en fantastisk panel som kan de här frågorna i grunden. Och vi börjar hos Johan Farkas som disputerade på Malmö universitet i fjol. This is not real news, discursive struggles over fake news, journalism and democracy hette din avhandling. Och nu är du verksam vid Köpenhamns universitet. Och glad att vara i Malmö, säg det.
Ja, det är skönt att vara tillbaka.
Kan du börja med att hjälpa oss att definiera fake news?
Ja, det kan jag göra. Men man kan också samtidigt, jag kan också hjälpa med att problematisera begreppet fake news. För som jag tror många idag vet redan, så är det ju ett begrepp som primärt har kommit fram som ett jättepolitiskt begrepp som blir använt av olika politiska aktörer över hela världen till att försöka att begränsa yttrandefrihet och angripa motståndare. Alltså Donald Trump är så klart det mest berömda exempel som liksom kallar CNN och New York Times fake news media. Men över hela världen är det olika politiska ledare som har brukat det begreppet. Men i forskning kan vi säga så blir det ju brukat till att studera fel och manipulerande information presenterad på nätet i ett format där det liknar nyheter från etablerade medier. Så det är liksom något som ser ut som etablerad journalistik men som inte lever upp till samma krav om kvalitet och så. Och som är blivit lätt att göra på nätet för det är visuellt. Det kan vara svårt, speciellt på sociala medier, att skilja mellan olika typ information. Men det som jag själv faktiskt har studerat är precis också hur det här fake news-begreppet liksom är blivit centrum i politiska kampe världen över. Mm.
Du säger just det att fake news har blivit politiserat. Berätta om din forskning. Vad var det du ville undersöka och vad kom du fram till? Mm.
Så man kan se min forskning började med och fortfarande omhandlar hur nya sociale medier, som i dag så klart ikke er så nye mere, men der kommer hele tiden nye til, hurtigt gør muligt, at der at nye typer af manipulation, politisk manipulation, kan spredes. Så til eksempel, hvor falske profiler på sociale medier kan bruges til at manipulere, til at sprede propaganda. Front Rusland til eksempel har jeg studeret. Men det, som så er hent i min forskning, er, at mens jeg har studeret dette, så er der hent det, at i at begrebet fake news til eksempel har ligesom fået en jættestor politisk betydning, ikke bare som noget, som omhandler fejl information på nettet, men som det her politiske begrebet, som bliver brugt vældig mygge til at legitimere ulike typer af politik. Så over hele verden har vi set anti-fake news lovgivning blive implementeret, som jo så klart hver gang bliver kritiseret af menneskerettighedsorganisationer og så, fordi just fordi at fake news er et begreb, der kan der er politiseret og ikke er let at definere, eller let kan defineres på ulike sæt, så kan det bruges til at angribe journalister, angribe politisk opposition. I Rusland har de jo en anti-fake news law, som de implementerede i 2019, og i 2022 gjorde de den altså endnu hårdere, så man i dag kan få op til, jeg mener det er 15 år i fængsel, om du spreder fake news, men så klart defineret af den ryske regering. Så på den set har det her fake news begrebet ligesom blevet noget, som bliver brugt mygge af antidemokratiske aktører til at legitimere politik.
Det er altså et begreb, som man kan sige, at det så blev det kendt og populært vidt spredt i samband med Trump. Trump då Trump tillsattes, vad heter det, inaugurated. Och idag så kan man använda det mot, som ett vapen mot vanlig, mot mainstream media, som man kallar etablerade medier, och säger det där är bara fake news. Man kan liksom avfärda sanningen genom att kalla det en fake news. Så i den bemärkelsen så är detta politiserat. Om vi breddar då lite med fler begrepp. Desinformation, missinformation och informationspåverkan. Vad är liksom, på vilket sätt skiljer det här sig åt, eller är det i grunden en och samma sak?
Ja, alltså, så det är jättemånga begrepp. Det är liksom en postsanning och infodemi, och det har liksom varit jättemånga begrepp, och ofte har jeg også været kritisk kring antallet af begreber. Der er ligesom også gået lidt, det er blevet ligesom fashionabelt at gøre nye begreber. Fordi vi kunne også samtidig se et gammelt begreb som propaganda, er jætterelevant fortfarande i dag. Men mis- og desinformation, det man forsøger teoretisk at skille mellem, det er jo desinformation er fejl, manipulerende information, som bliver spredt bevidst, altså en aktør, som gør det strategisk for at manipulere, mens misinformation er, når folk uden at være klar over det, ligesom deler det eller skorper det. Men i praksis kan det være jättesvårt, specielt på sociale medier, hvor det kan være anonyme profiler, og der er det jättesvårt at sige, hvor er intentionen her, som jo ligesom er det, som er nødvendigt for at kunne gøre den distinktion. Så det teoretisk er det bra at forsøge at gøre nogle opdelinger, men i praksis i en digital virkelighed, som i dag er ligesom defineret af ambivalens, eller hvad vi kan sige, altså ligesom defineret af, at det kan være jättesvårt at skille mellem en, som sager, altså ligesom som er en del af en strategisk kampagne, eller nogen, som bare deler det, fordi de faktisk tror det.
Men effekten kan bli lika förödande, oavsett om det er desinformation eller misinformation, det vill säga fel sanning, lögner sprids på nätet. Det, men intentionen är olika. Per Enerud, du är journalist och författare och just nu sin senioranalytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar. Vad gör du på jobbet?
Ja, jätteroligt på jobbet. Jag sitter ju och ägnar dagarna åt att titta på hur folk ljuger på olika sätt. Jag arbetar, alltså just jag arbetar egentligen i första hand med relationen till medier i Sverige. Hur staten ska kunna garantera pressfriheten, yttrandefriheten och mediernas oberoende i händelse av krig eller kris. Det är liksom mitt jobb. Och där är ju då utgångspunkten att fact-checking och sånt där, det är svenska journalister rätt duktiga på. Och även läsare är faktiskt förvånansvärt duktiga på att hantera vad som är sant och falskt och så vidare. Så att jag tycker att de här begreppen, alltså det finns en viss risk med att man tittar sig blind på själva ljuget. Ofta är ljuget av ganska litet intresse för den som ljuger. Det handlar mer om att försöka hitta ett ljug som en viss publik tycker är trevligt. Och här har vi då LVU-kampanjen, den här kampanjen om att svenska socialtjänsten kidnappar barn. Det här är idealiskt. Det kan finnas tillfällen när svensk socialtjänst fumlat, gjort fel. Och så tar man det fullständigt riktiga, äkta exemplet, producerar någonting nytt utav det. Och så i en publik som kanske är lite orolig över vad staten gör, så får det här resonans.
Vi ska börja mer i LVU-kampanjen.
Men det är ungefär vad jag vill strax fokusera på i det här sammanhanget. Vi måste också tänka på liksom att ljug handlar inte så mycket om ljuget, utan vem vi når genom att ljuga om vad. Om jag ljuger om just det här så är det en viss grupp som hör. Om jag ljuger om någonting annat så är det en annan grupp. Och den som ljuger bryr sig inte om vad de ljuger om, utan vem de ljuger för och ifall någon lyssnar. Det här är det viktiga, tror jag.
Hur mycket funderar du på varför det händer? Vem det är som är avsändare? Vem det är som vill skicka ut lögnen?
Ja, det är ju egentligen, jag har haft ett jobb tidigare när jag arbetade åt en arbetsgrupp i Bryssel inom EU-systemet. Då jobbade jag med det här dygnet runt i stort sett. Jag tillbringade 3 år genom att skotta omkring i Kremls systematiska desinformationsarbete. Så det gjorde ju det väldigt mycket. Nu
ska
har
vi nämna
helt
den?
Annat upp.
EU versus Disinfo.
EU versus Disinfo är alltså en publikation som presenteras på webben utav EUs utrikestjänst i Bryssel. Och det är ett veckobrev, veckans ljug. Och så här ljuger man just nu om det här.
Varje torsdag, mina vänner, prenumerera på den, för det är ibland väldigt underhållande, ja. Nästan alltid.
Det är rätt skoj. Vad skönt att sluta där och inte behöva ägna dagarna åt att sitta och gräva i rysk ljug.
Per, en rätt ny rapport från World Economic Forum pekar ut just felaktig information och desinformation som det största globala hotet de kommande 2 åren. Det är jättestora ord. Men låt oss säga att det är på det här sättet. Kan du bara enkelt förklara för oss, vem är det som vill påverka? Vem? Hur går det till och varför? Du får en mening.
Ja, var och en som vill skapa kaos ska ju försöka angripa det som får oss att känna gemenskap. Så fort vi mister gemenskapen i vårt samhälle, förtroendet för varandra och för våra kollegor och våra chefer, det var 3-5 meningar där. Men liksom just, vill man skapa kaos, angrip förtroendet för varandra och för vårt samhälle, då har man lyckats. Och så vill man ju naturligtvis ha det här kaoset på plats innan man gör någonting elakt. Så att man börjar med kaoset, sen kan man slå till. Det är liksom så det funkar.
Man brukar säga att tillit är det nordiska guldet eller det svenska guldet. Hur står det till med tilliten i Sverige idag?
Ganska bra, tycker jag. Och jag tror att det är fortfarande väldigt viktigt att minnas att som sagt både medier och medborgare är väldigt duktiga på att hålla reda på vad som är sant och osant. Och det är inte heller så att vissa grupper är mer benägna att tro på ljug än andra. Det är bara det vi väljer olika saker att tro på. Jag menar, ta till exempel, vi kan väl säga att det finns många i den här salen till exempel, att Malmö är duktiga på hockey.
Jag kan inte tänka mig att någon här tror det.
Det är naturligtvis en fullständigt förvirrad sak, men för de här människorna så är det en sanning. Och så för andra i den här gruppen så kanske tror att svenska staten är jättehemsk när det gäller socialtjänst. Ja, ni förstår hur det funkar. Vilken publik är det som tror på vad? Men vi är liksom lite olika fördelade i vilka lögner vi tar till oss. Det är det som är det finurliga. Och den som är duktig, den som vill ljuga, måste vara hemskt duktig på att lyssna. Mycket, mycket duktig på att leta rätt. Vad är vi rädda för? Eller vad är de rädda för i den här publiken? Vad är de rädda för? Vad är de där rädda för? Du behöver inte få hela Malmö att tro på någonting. Det räcker med att du kanske får liksom en, ja, 4%, 3% att tro på en eller annan grej. Då kan du ändra ett helt valresultat. Så att det är liksom det. Vad ska jag ljuga om för den här kretsen för att få 3-4% som tror på mig? Det är så det handlar. Men jag tycker ändå att generellt sett vi är rätt duktiga på det hela. Och jag tror att den svenska tilliten mår ganska bra. Och jag tror också att det finns en väldigt stor tillit i andra kretsar än de här, kan man säga, persvenska, pursvenska, blonda människor som vi själv utgår från att de tycker att svenska staten är duktig. Jag tror att det finns tillit i andra grupper också, men tilliten har andra, en annan geografi, en annan anatomi och så vidare. Men tilliten finns. Vi människor är designade för att tro på varandra. Det är så vi funkar evolutionärt. Att vi litar på en människa vi möter.
Jag tänkte att vi nu skulle tala om de som inte litar på just på svenska staten. Men kanske på varandra och kanske på starka röster inom sin grupp. Inas Hamdan är reporter på Sydsvenskan. Hon är vårt stjärnskott. Alla är kopiöst stolt över detta, för hon vann Stora journalistpriset i fjol i kategorin Årets förnyare. Och det var för din granskning av Al Jazeeras, ni vet, jättestora kanalen i arabvärlden, Al Jazeeras arabiska rapportering om Sverige i fjol. Nu skriver du en bok om just detta,
ja,
eller?
Ja, ja.
Spännande. Men berätta, vad var den här granskningen? Berätta framförallt hur du gjorde den.
Jag pratar arabiska och jag har växt upp med Al Jazeera på TV. Jag har växt upp här i Malmö, men liksom många som växt upp i utsatta områden så hade vi en parabol ute på balkongen som vi riktade mot himlen, och sen när skärmen inte funkade så gick någon ut och så bara, är den klar ännu? Och så skulle man försöka få till det. Och så jag har följt Al Jazeera väldigt mycket och nästan fostrats i det, med den medierna istället för svenska medier. Och när kampanjen mot socialtjänsten drog igång årsskiftet 2022, så alltså i början av år 2022 då, så var Al Jazeera väldigt snabba på tåget med att börja rapportera om detta. Och jag som arabisktalande insåg det väldigt snabbt. Jag hörde vad de sa och jag följde deras rapportering. Och under de två kommande åren så rapporterade jag om enskilda, alltså de största misstagen Al Jazeera, eller de främsta felaktiga informationerna som Al Jazeera spred på sin kanal, eller på sina kanaler, om Sverige och den svenska socialtjänsten. Och varje gång jag gjorde det så var det, oj, att man har gjort ett sådant misstag nu igen. Och man förstod inte det här nästan narrativet som framkom i Al Jazeera, som vem som helst kan förstå om man kan språket och kan kulturen. Och jag kände en enorm frustration över det, att jag inte kunde förmedla det här är rätt så stort. Så det jag gjorde var att jag tog hjälp av ny teknologi, artificiell intelligens, genom att lägga in ett 100-tal av deras publikationer om Sverige så kunde jag sammanfatta de narrativ eller de ämnen man skriver om Sverige. Och med det hitta en röd tråd. Vad är det man skriver om Sverige? Och sen ge exempel på hur det låter när man skriver om Sverige. Så det jag fann var att det var tre saker man skrev om när det kommer till Sverige. Det första är koranbränningar. Det andra är att socialtjänsten kidnappar barn. Och det tredje är att Sverige jätterna gärna vill gå med i NATO. Och jag berättade det för någon utländsk publikation och så sa de, ja, det där med kidnappa barn är ju konstigt, men det, så har det väl sett ut i alla medier. Men då försökte jag förklara att det här handlar inte om ämnesfokuset, utan hur man rapporterar om det. Att Sverige kidnappar muslimers barn och ger dem till homosexuella är en återkommande myt. Och felaktig information och någonting de borde kunna faktakolla. Så antingen brister de med sitt arbete villigt eller så driver de på en desinformationskampanj. Så det är inte bra hur som helst. Det andra är att Sverige tillåter koranbränningar eller främjar koranbränningar men förbjuder bränningen av prideflaggan, Toran och allt annat svenska lagboken. Det här stämmer igen inte heller och hela tiden så man säger inte det alltid rakt ut men det finns alltid under ytan. Och det sista var om just NATO då, att Sverige vill vara med i NATO. Det var rätt så balanserad rapportering men jag märkte också av att Erdogan var återkommande i deras rapportering och nästan drev på all information där. Och jag insåg också att han förekom också väldigt mycket. Han förekom så mycket i rapporteringen i Al Jazeera om Sverige att jag behövde räkna ut det. Och till slut fann jag att han omnämns 3 gånger så mycket så ofta som både statsministern och utrikesministern tillsammans i artiklar om Sverige. Och det jag fann där var att Al Jazeera använder sig av Anadolu Agency, det turkiska statligt ägda nyhetsbyrået som är enligt Turkiet kännare väldigt nära presidenten och styrs av presidenten på många, många sätt. Och när de rapporterar om Sverige om att Sverige kidnappar muslimers barn och det ena och det andra så är det därifrån de får mycket av informationen. Men också en hel del när de rapporterar om NATO under en pågående NATO-förhandling.
Det här med att kidnappa barn, det känner du igen från, inte från Al Jazeera dock.
Ja, både Norge och Finland har varit svårt drabbade av liknande kampanjer, fast då har det varit frågan om att norska staten till exempel, eller finska staten, kidnappar ryska och kristna barn och delar ut åt homosexuella. Det här har varit ämne för toppmöten där Finlands president har fått förhandla med Putin om tvingas förklara varför Finland kontinuerligt bedriver en kampanj mot att ryska barn eller för att ryska barn ska kidnappas och delas ut åt homosexuella. Det har en hög politisk nivå. Inte riktigt samma nivå i Norge, men mycket mer intensivt och på gräsrotsnivå. Så att det här är en innan så nämnt ordet narrativ, och det är ju ett sånt här kultursidesord som man använder när man vill verka jättesmart. Det är ju liksom en story, en berättelse. Och berättelsen här är ju, de kidnappar barn. Det är jättehemskt. Det finns nästan ingen berättelse som påverkar oss och som engagerar oss starkare. Sen behöver det inte vara särskilt sant. Vi blir ändå väldigt stressade utav den. Och de av er som är riktigt så här gamla som jag och tog körkort för mer än 10 år sedan, ni kanske minns 1983 så publicerade Der Spiegel en kampanj eller en artikel som handlade om Kindergulag. Hur den svenska socialstat Schweden, mitt gevalt med våld, tar över barn ifrån anständiga kristna familjer för att de inte uppfyller den socialdemokratiska statens regler. Det här är ett urgammalt narrativ. Vi hann prata, jag och Inas, lite grann förut om hur samma myter skrevs om frimurare, om turkar. Det finns judiska element i de här också, hur det här är en antisemitisk tradition. Det här är alltså inte storyn.
Och det är lite samma story i Pizzagate, hur ja, man det, i Washington.
Det, ja, exakt. Det här är det här jag talar om, att det är koden, det som får oss att reagera på en story där det kan finnas ett korn av sanning någonstans, men då du blåser upp det till någonting annat och skapar ett engagemang hos en viss publik. Det är klart att huvuddelen av Malmös befolkning lyssnar inte på Al Jazeera. Och jag tror inte ens att alla som talar arabiska blir övertygade om att Al Jazeeras rapportering är korrekt. Men det räcker med att några blir det.
Däremot så borde ju Al Jazeera, det är egentligen det jag är ute och far efter, de är ju professionella journalister. Det är ju inte en organisation som finns till för att ljuga. Borde inte de ha känt igen ja, narrativet?
Alltså, då måste du, när du säger det där, så tror jag att man utgår från Al Jazeeras engelska publikationer. Och där skulle jag absolut hålla med. Att, ja, men de är ju världsledande. Och även de i Mellanöstern. Alltså när Al Jazeera först grundades så var det första mediet som inte var regimvänligt. Och som inte var västerländskt i Mellanöstern. För första gången någonsin så kunde man se en israelisk officerare tala på arabisk tv. Det var revolutionerande. Men sen måste man kolla på de förhållanden. Och jag har pratat med medieexperter från arabvärlden som pratar om förhållanden Al Jazeera har. Och de är ju katariskt statligt ägda. Och det är inte helt oviktigt. För att när man tittar på det de sprider i arabiska medier, alltså arabiska Al Jazeera och engelska Al Jazeera är inte samma sak. De har samma ägare, de har samma toppersoner, men nyheterna som kommer ut är inte de samma. Låt oss ta till exempel just nu. Just nu pågår ett krig, Israels krig mot Gaza. Och i Al Jazeera English så kan man läsa om det förödande kriget och hur människor dör. Och det är väldigt bra rapportering, man borde läsa det väl. Men på Al Jazeera Arabic så hör man, så står flera timmar om dagen en maskerad Hamas-officerare och pratar om varför de gör rätt. Och detta har skett sedan 7 oktober. Det är inte samma saker. Och jag fick prova på detta från alltså förstahandsperspektiv. Jag blev inbjuden att prata om koranbränningar på Al Jazeera medan jag gjorde min granskning. Så det var väldigt bra tillfälle att faktiskt prova på och se. Och de börjar med att de har ett tal från Ulf Kristersson som talar om vikten av att bevara yttrandefriheten, men att man inte kan utnyttja yttrandefrihet utan att man måste kolla på vem som utnyttjar det och försöka minska det. Översättningen, överdubbningen på arabiska var bara fokus på när han säger att kanske ska Sverige backa. Det blev budskapet till till de som lyssnade. Och sen så den andra i panelen, en egyptisk diplomat, sitter och pratar om att nej, men Sverige måste man sätta på sin plats. Sverige har gått för långt. Nu försöker Ulf Kristersson backa lite här. Men det här går ju inte. De måste sättas på sin plats ännu mer. Det är ju helt falsk information.
Idag är källkritikens dag och på den har Internetstiftelsen, ni vet att det finns något som heter Internetstiftelsen som varje år kommer med en rapport, Svenskarna och internet, där de berättar hur vi använder nätet, vad vi gör med det, hur vi tror på det och sånt. Och idag har de kommit med en speciell rapport på grund av källkritikens dag. Nästan 1 av 10 svenska internetanvändare, 7%, har senaste halvåret delat samhällsnyheter i sociala medier utan att ha läst hela artikeln först. Vem tror ni är sämst på det här? Vem gör det här mest?
Det är jag, den gamla gubben.
Det är i högre utsträckning äldre män, fast äldre än du. 65-84-åriga män, där 14%, det vill säga dubbelt så många, delar samhällsnyheter vidare utan att läsa hela artikeln. Varför är det så, tror du, Johan?
Ja, man kan säga att det går jättesnabbt på sociala medier och hastigheten går också upp. Alltså det är ju också, man kan säga TikTok till exempel, nu är det inte där så många äldre är, men det är ju en plattform där det hela är korte, snabbe videoer. Alltså, så det er jo just det, som kan være en risk for os alle sammen, altså både kring fejl information, men også generelt, når vi ja, som samhælde gerne vil have en demokratisk debat, at have en demokratisk debat, at udveksle erfarenheder og få viden, information, det kræves, så kræves tid. og den tid er, der er de sociale medier er ikke designet til at give dig tid til at tænke. De er designet til, at du skal hele tiden engageres. Og der ligger jo, vil jeg sige, et stort problem i den grundlæggende forretningsmodel, som de sociale medier har. Og det er noget af det, som gør, at jeg, når vi taler om desinformation, så nogle gange vil jeg ønske, at vi kunne have en lidt større debat kring, hvor man kan sikre, at tech-giganterne og specielt sociale medier bedre kan understøtte demokrati. Fordi det, som er situationen nu, er jo, at de sociale medier, og det er, om det er Facebook, altså Meta, som også har Instagram, eller om det er X eller TikTok. Den logikken bagom er, at vi skal have folk til at bruge så mye tid som muligt på platformen, så de kan opgive så mye information om sig selv som muligt, så vi kan skabe en detaljeret profil på hver enkelt person, som vi så kan bruge til at gøre forudsigelser kring, hvad de vil gøre, hvilke annoncer de vil klikke på, så vi kan sælge annoncer, men også så vi kan sikre, at du næste vækker forhåbningsvis bruger et minut mere på platformen, end du gjorde i sidste vækker. Og man kan sige, at i den logik, der igen vi ser, der kommer så mye information, og det er visuelt, også ofte identisk, så man prøver i forskning kring affordances, altså hvad er det som i dette tilfælde platformene for os. Hvad er det, de indbyder til at gøre? Og der kan man sige, at sociale medier indbyder til, at man deler uden at læse. man kan sige, at på X gjorde de jo det, altså som ja, det, der nu hedder X, der før hed Twitter, så jo, forsøgte de jo det at gøre, at om du vil dele, inden du havde klikket på en artikel, så sagde den, er du sikker på, at du gerne vil dele den, inden du har læst den? Og som jeg tror havde en effekt, men det er ikke så let at de er ikke mye for at dele deres resultater, som er et stort problem ved sociale medier, at tech-giganterne vil ikke dele mye kring hvad som henter på deres platform eller hvor de ændrer algoritmen og så videre. Så jeg tror det er derover, at det kommer den problematik, at en gruppe i befolkningen ofte deler information uden at læse det. Og man kan se i sig selv, det er noget, vi alle kan gøre. Altså, jeg tror, at det har jeg i hvert fald også gjort en gang eller to. Altså, sådan, det er jo ikke i sig selv et stort problem, at det kan hente. Men det er klart, vi bør have en debat kring, er det ikke nødvendigt at sikre, at de sociale medier ikke er designet på en måde, så de ligesom byder ind til, at det er den primære type adfærd, de gerne vil have, at vi gør. Fordi det, som er problemet for de sociale medier, er jo, at hver gang vi klikker på en artikel, så går vi jo væk fra Facebook. Og de vil jo gerne have, at vi stander på Facebook så lang tid som muligt. Så at du deler det uden at læse, og man skal være lidt den... Ja, og man ligesom, man kan godt sige, at det er i Facebooks interesse på nogen sæt, at du deler uden at læse. Fordi de får information omkring, hvilken type information, som trigger dig, som giver dig lyst til at dele, og du stander samtidig på platformen lidt længere. Du går ikke hen til artiklen.
Det vil sige, det er helt rationelt, eller det er intentionen med sociala medier. Vi agerar precis som det var tänkt. Sen blir det dumt för verkligheten. Inas, du är mycket på TikTok. Du använder TikTok journalistiskt. Berätta. Är det många här i salen? Vilka använder TikTok regelbundet? Det var två. Jag kan inte så mycket procenträkning, men det blir... Säg att det var 7%, visa. Berätta hur TikTok fungerar då. Jättekort, och sen förklara hur du använder det.
TikTok är en medieplattform som egentligen främst videor kommer upp. Man dansar, sjunger, delar smink men också pratar politik. Och till skillnad från många andra sociala medier så är det en app som nästan exklusivt drivs av en algoritm. Så det är när du scrollar, när du väljer en ny video så kommer det alltså varje video tar upp hela skärmen på telefonen. Så det här är ett svart hål nästan. Så vänder du till nästa och nästa. Och algoritmen lär sig av vad är det du stannar i, vad är det du gillar, vad är det du kommenterar. Och så rekommenderar det mer och mer dina intressen. Och idag, eller egentligen bara för det var redan för något år sedan, så använde personer födda på 00-talet i Sverige, hälften av dem använde TikTok varje dag. Så det är en enorm sociala medier som är populärt bland unga och är ja, men större än Facebook och Twitter och alla andra för unga människor idag.
Varför vill USA förbjuda att man tittar på smink och dans på TikTok?
Svårt för mig att kommentera naturligtvis, men jag menar det är klart att det här.
Men vad är faran med TikTok egentligen, min fråga? Men,
att man tittar på video om smink hela tiden istället för att noggrant delta i det demokratiska samtalet. Jag har inte sett riktigt varför det finns såna här projekt. Men mycket handlar ju också om att USA är naturligtvis irriterat över att det här är en plattform med enormt inflytande som själva USA inte har något som helst inflytande över. Det här är en kinesisk plattform.
Där man är rädd att man bevakar människor genom plattformen Inas.
Ja, alltså, men jag skulle också säga påverkan. Jag bevakar ju, eller använder TikTok väldigt mycket som journalist för att jag hittar jätteenkelt berättelser där. Missförhållanden, svåra saker som händer i samhället. Och det jag får insyn i människors liv på ett sätt som journalister nog aldrig har fått förut. Och jag är en enskild journalist med vad jag anser goda intressen. Men jag får väldigt mycket information om människor. Och ser hur de agerar. Till exempel under korankravallerna, eller påskkravallerna, vad man än vill kalla det. Så kunde jag spåra ner ja, men ett tiotal av personerna som kastar sten mot polisen. Med video och allting. Alltså, jag hade väldigt enkelt för det. Och jag har ingen teknisk bakgrund alls. Utan jag bara använder appen liksom många andra unga gör. Det jag har insett mer och mer ju mer jag använder appen är att den är nästan designad för att sprida ett, om vi ska använda det här ordet som folk gillar att använda, narrativ. För att alltså man följer bara ett narrativ och det är det man blir blind av. Så när jag gillar någonting så kommer det mer och mer bara i den världen. Och, det är bättre för TikTok att lägga upp en sak om den jättedumma på andra sidan som är helt ointresserad. Eller så helt säger någonting dumt emot min ståndpunkt. Och så skrattar jag åt dem och så går jag till nästa och någon annan som ger de bästa argumentet till min sida. Och kommentarsfältet är så jättepyttelitet. Man är i ett svart hål och så följer man. Och så går man in i det. Och om vi tar till exempel nu bara snabbt 7 oktober till exempel. Jag skulle säga att en stor andel av unga idag som använder TikTok vet inte vad som hände 7 oktober. För att det har inte varit någonting som finns i algoritmen. Det är inte en del av deras narrativ. Så informationen kommer inte in. Men om man frågar vad händer i Gaza, de kommer nog ofta kunna svara på det. Och och det visar den skillnaden bara att TikTok är ett svart hål av narrativ.
Johan, varför är TikTok farligt för USA:s regim? Eller regering, förlåt.
Man kan säga att det som är såklart ironiskt eller paradoxalt är att grunden till att USA är rädd för TikTok och också europeiska politiker är att om Kina gör det samma som vi vet att tech-giganter gør och den amerikanska regeringen gör, så är det ju en enorm geopolitisk makt. Alltså data är makt. Att kunna veta detaljerat var vi var især som personer, vad vi tänker, vad vi gör, vad som vi blir rädda för. Om du har den typ information så har du en jättestor makt. Och i, man kan se, og det som er situationen just nu er jo, som jeg tykker er et stort problem for Europa, at alle tech-giganterne er enten amerikanske eller kinesiske. Og Europa har på af ulike grunde, men liksom ikke kommet med på den tech-platformisering, om vi kan kalde det så, på samme sæt. Og nu forsøger vi så at regulere også i EU. Og det er klart, altså det er også svårt at sige, der er jo ingen beviser for, at den kinesiske regering har tilgang til den data på TikTok. Altså, så det er jo også ligesom spekulation, men det er jo reel spekulation, fordi vi ved jo, at den amerikanske regering har tilgang til, til data fra tech-giganterne. Så det ville være svårt at tænke, at Kina endte også ville gøre det. Og der er det klart, så har vi sagt, om vi er allieret med USA, så de får det bedre, det er dem. Men jeg tykker klart, at vi burde have en diskussion i Europa kring, hvor kan vi forsøge at bidrage til at etablere nogle tech-platforme i Europa, og som vi dermed også lettere kan regulere, lettere kan sikre, ikke misbruger data, eller ikke, altså, eller bidrager mere til demokrati. Altså i Sverige, i Skandinavien, eller de nordiske lande generelt, er der jo en stærk tradition for, at medier og demokrati er nært forbundne. Også ulike demokratiske værdier kring gemensomhed, eller at man som borgere i Sverige får ret information og kan træffe politiske valg og så. Det er jo nogle idealer, som har været en del af mediepolitikken, også så klart i public service-traditionen. Og der får man jo bare sige, tech-giganterne, om det er TikTok, eller om det er Meta, eller de har jo ikke en tilknytning på den
Men kan man ens gøre det? Jeg forstår, hvad du er ute og far efter, liksom en good TikTok, eller liksom en sociala medier-plattform som inte har en algoritm som drar oss in, som fångar oss som småljugar. Vill vi ens vara där?
Det är klart, alltså, det är en reell problematik det här med hur kan man konkurrera med dem om det eneste de optimerar efter är att få dig till att stanna. Om vi forestiller os et public service alternativ til Meta, til eksempel, eller TikTok, altså tænker jeg, det som jättemånge mennesker i Sverige, i hele Europa, gerne vil, også online, er at til eksempel kolde op nyheder, og fra en etableret kilder, og om den information var, altså om der var, om man havde, lad os sige, public service, social media, som også var uafhængig af politik, så klart, men som samtidig også kunne erbyde indhold, som er verificeret, og som fra medier, som folk i dag redan kender. Jeg tror, at det er vildt være muligt.
Hvem skulle være afsendere der? Är det EU? Är det myndigheter? Är det ett privat bolag som ser en chans?
Om vi ska tänka, det vill ju vara en stor, jättestor utmaning. Men man kan se i den svenska historien har man ju gjort det. Alltså med public service en gång var det ju inte SVT. Så skulle man ju tänka, hur ville en ny typ institution som är oavhängig av den politiske magten, men som er finansieret, om det helt eller delvist. Og,
men man tager public service-modellen og forøver den i sociale medier. Det er din tanke.
Ja, altså, og det er ikke min tanke. Det er ligesom ulike forskere, både i Europa og USA, som diskuterer det. Ja. Men det vil så klart ikke være let. Men just nu den situation, vi har, tror jeg, EU også økonomisk kommer til at have store problemer, fordi penge, kapitalen ligger mere og mere i data. Mm. Mm. Og data. Der er det Kina og USA, som ligesom
och EU behöver komma upp på banan. Vi talar ganska mycket teknik och ni kanske undrar över varför när vi skulle tala desinformation. Men saken är ju den att desinformation har ju alltid funnits om man talar om, eller påverkan, förlåt. Propaganda, gammalt som gatan. Jag vill rekommendera en bok för att den är så väldigt bra. Ingrid Karlberg, journalist och författare och akademiledamot, har skrivit en bok som heter Marionetterna. En berättelse om världen som politisk teater som pekar så bra på detta. Om hur Willy Münzenberg i mellankrigstidens Berlin och Paris skötte propagandan för bolsjevikerna, för Lenin och Stalin. Hur tror ni man betalade det? Jo, man sålde bort ryska skatter, tsarens skatter. Det var dyrt som 17, men tämligen effektivt. Så dagens trollfabriker i Sankt Petersburg, det är ju ingen nytt under solen. Den avgörande skillnaden är ju det här med tekniken som vi talar om här. Det vill säga att med dagens digitala teknik, med AI, så går det att nå hur många som helst på ingen tid alls och praktiskt taget gratis. I stort sett till ingen kostnad. Väldigt, väldigt billigt. Vad betyder det här?
Ja, du. Först och främst måste vi hålla reda på att disinformation och propaganda är 180 grader skillnad. Mm. Propaganda är för att få oss att tro och desinformation är för att få oss att tvivla.
Att tvivla. Mm.
Så att det är ohyggligt mycket lättare med desinformation. Desinformationen som vi ser den, återigen Al Jazeera eller RTKom eller vem det nu är som sprider ljuget. De är ju inte intresserade av någonting annat än så att säga, ta isär.
Vi behöver inte tro på det de säger, vi ska bara tvivla på allt.
De skiter i vad de säger. Mm. De är helt cyniska. Det viktiga är liksom att skapa... Det de säljer är misstro. Propagandan som vi såg på Willy Münzenbergs tid, den var för att få oss att tro att det fanns ett alternativ, att det fanns ett finare sorts sätt att organisera ett företag eller en stat. Det försöker ju inte RT eller ens Al Jazeera påstå. De säger bara att okej, det är kaos hemma hos oss, men kolla hur jävligt det är i Malmö. Lika illa som i Malmö kan det aldrig bli, säger de. Och så tror de på det. Mm. Men jag tror att det är ändå så att den som avgör är ju vi själva som sitter hemma. Och jag är ju då en av de här, nästan, jag är 62. Jag är lite, inte riktigt uppe i de här 14% du nämnde som delar strunt. Men jag tror ändå att
brukar du någon dela strunt?
Förlåt?
Delar du någon strunt?
Ja, men eftersom jag bara följer trovärdiga källor så behöver jag ju inte kolla vad det står. Jag vet ju att det redan är sant det som står i Sydsvenskan. Och det gör mina generationskamrater också. Men vad jag säger är att desinformationen kan aldrig stoppas utav public service eller utav Myndigheten för psykologiskt försvar eller ens av Sydsvenskan. Det är du som stoppar desinformationen. När jag väljer, nej, det här kan inte stämma. Kan det verkligen vara så att socialtjänsten i Malmö kidnappar barn? Nej, det verkar inte riktigt rimligt. Okej, jag låter bli och dela det här. Då har vi gjort någonting. Det är där som arbetet. Demokrati är en motståndshandling. Och vi måste minnas som enskilda medborgare att det motståndet, det är vi som ansvarar för. Vi kan inte vänta att staten ska komma och vara snäll. Det är vi som gör det arbetet som medborgare.
Eller är det din myndighet? Kan vi inte vänta
inte att myndigheten heller. Min myndighet heter Myndigheten för psykologiskt försvar. Men för psykologiskt försvar, vem utför det psykologiska försvaret? Jo, det är igen, det är du. Det är medborgarna, det är medierna, det är journalisterna, det är debattörer.
Det är det verkliga totalförsvaret.
Det är totalförsvar. Totalförsvar, ordet är hemskt på alla andra språk utom i svenskan. I svenskan så är totalförsvaret, det är ju så att säga speglingen av demokratin. I demokratin, all offentlig makt i Sverige utgår från folket, så börjar grundlagen. Det är samma sak med totalförsvaret. Allt försvar sköts utav dig. Det är den enskilde. Om jag sen står vid gränsen med gevär, om jag står vid gränsen med gevär eller sitter i ett skyddsrum och sjunger sånger för rädda barn, det är fortfarande totalförsvar. Det är jag som enskild som styr landet genom demokratin och försvarar landet på de sätt som jag förmår försvara landet. Det är liksom där. Och jag tror att vi måste vara lite försiktiga med att vänta oss att någon annan ska skydda demokratin.
Johan, du bara mår det.
Ja, jag tror till det, alltså jag tror det var jag är uenig der er, at at det som er særskilt ved tech-giganterne er, som jeg forsøgte at skitsere før, at deres forretningsmodel, deres modus operandi, opererer hjem ligegyldighed. Altså opererer hjem, at de, for dem er det, om du ser den ene video, om du ser den anden video, om du får nyheder fra en
Al-Jazeera,
eller, ja, altså, som udgangspunkt, er det det samme for dem, fordi det bare er, hvad får der til at stande et minut mere i næste vek?
For det er deres affær.
For det er det, så kan de samle mere data, så kan du se flere annoncer, og det er der, hvor jeg tænker, der er et strukturelt problem, og som er en udfordring, fordi ja, der har altid i svøj også været, og det tænker jeg er altså en positiv historisk tradition i de nordiske lande, at der er, at ulike medier har ulike politiske positioner, og der er en bredde i den politiske debat, som er jette vigtig i demokrati, at man ikke stænger ned uenighed, men at der er plads til, at man kan være uenig, men man har ikke været ligesom ligegyldig, altså man har ikke været ligeglad, hvad siger man på svensk?
Ligegyldig.
Hvad?
Ligegyldig.
Ligegyldig.
Samme ord.
Kring indhold. Altså at med, ja, ulike tidninger i Sverige havde ulike politiske positioner, men man havde en ligesom en fælles norm kring hur man rapporterer eller hur man gør. Og på den set, der er det en udfordring med tech-giganten, som jeg ser som strukturel, altså, og som jeg mener man bør adressere, som ikke kan løses på individniveau, fordi at risken er, at for tech-giganterne er der ikke et incitament til rigtigt at gøre rigtigt at gøre noget ved problemer som at der er misinformation og disinformation.
Nej, det er ikke deres job, det er vårt job, som Bernice sa, Inas.
Nej, men altså, jeg forstår det her. Jeg måste säga bara att jag förstår den här, alltså att viljan att prata om tech-giganterna och allihopa, för att ja, det är ett stort problem. Medarbetare på Sydsvenska skrev bekvämlighetens tyranni. De går igenom just det här att ja, det är fruktansvärt så. Men jag måste ändå säga eller slå ett slag för att man inte bara ska säga att ja, men alla är dåliga, vi ska göra någonting mot alla, för att det finns, tror jag, väldigt mycket outliers, alltså personer med sociala medier som är värre än andra, och där tror jag att, ja, men till exempel om man kollar på X som tidigare var Twitter, om man jämför hur de är idag med hur de var förr, det står klart och tydligt att de har blivit värre och de var tidigare bättre. Men det samma också gäller mellan olika plattformar. När jag följer TikTok, och ju mer jag följer TikTok och i Sverige, så ser jag att det är inte bara vilken medie, sociala medier som helst. Det är en plattform som är byggd helt utan intresse av att, ja, men främja någon form av sanning. Och så. Och jämför man det med den TikTok som finns i Kina, det är ju helt annan programmering. Där är det fokus på kunskap, kultur, ja, men utbildning. Det är tydligt att den här medieplattformen är byggd. Och inte på ett konspiratoriskt sätt som att, ja, men det, utan snarare att det är byggt på ett sätt för att främja en väldigt kaotisk miljö. Mm. Och för unga, idag har vi unga som växer upp där. Och det är väldigt farligt. Och det är inte samma sak som Facebook-generationen. Det är inte samma sak som 82-åringar som hänger på Facebook. Det är inte heller samma sak som personer ute i någon liten ort och hatar på Twitter. Det är något helt nytt. Och där hjälps allting åt för att det ska bli dysfunktionellt.
Nu går vi till valet, eftersom vi har ganska lite tid kvar, och det är ändå det som är grunden för det hela, det vill säga desinformation som vill påverka oss. Valet i USA vet jag att ni alla, ni har full koll på vilket sätt det kan påverka hela världen. I EU påstår man, EU vill alltid göra sig viktigt, och ibland är det det. EUs utrikesrepresentant Josep Borrell sa nyss att EU-parlamentsvalet kan bli lika ödesriga för världen som USA-valet. Då handlar det ju om att man tänker att de höga radikala krafterna spelar högt på vår rädsla, på kriget, på kriserna, saker som också underblåses på sociala medier. Och det kan försätta Europa och EU i fara. Till exempel handlar det då om stödet till Ukraina. Är det på det här sättet, Per?
Ja, det verkar ju ganska tydligt att vissa politiska grupper i det politiska spektrets utkanter ofta gynnas av EU-valet, eftersom det är ganska lågt valdeltagande och det är rätt lätt att mobilisera då de här små grupperna. Och jag tror också att man kan skickligt just se att det finns liksom en generell oro för att, jag menar, det är klimat och det är krig och det är TikTok. Liksom, allting verkar så hemskt, och då är det attraktivt att välja på någon som envis, nej, rösta på oss så blir det minsann annorlunda. Så utan att man liksom förklarar. Ni vet att det egentligen finns bara två politiska argument. Rösta på mig och allting kommer att vara som det var. Rösta på mig så kommer allting att förändras. Det är de enda två demokratiska argument du kan använda i en politisk debatt egentligen. Och då är det här förändringsargumentet väldigt praktiskt för var och en som gormar väldigt högt. Och i ett sånt här val som EU-valet så blir det, får ett stort inflytande. Men jag tror fortfarande att det finns liksom en grundläggande vilja till normalitet och ro i det politiska systemet. Så jag kanske borde som myndighetsperson och viktig gubbe tycka att allting är förfärligt, men jag tycker inte det är riktigt så förfärligt. Jag har lättare att se de goda tecknen och viljan faktiskt att lyssna och få till stånd liksom ett samtal i samhället. Den kraften är mycket, mycket starkare än kraften att förstöra. Men förstörelsen syns ju mycket mer.
Och vad betyder det här för oss just nu? Vad ska vi göra som är måna om att bevara den liberala demokratin, bevara systemet, hålla institutioner och strukturer på plats?
Ja, vi ska ju tro på oss själva och på att den demokratiska respekten mellan oliktänkande kan fungera. Att det är inte frågan om att, jag tycker det är väldigt fascinerande när du beskriver TikToks algoritmer, att du får liksom mindre och mindre, smalare och smalare åsiktskorridorer ju längre du lyssnar på det. Och det är ju precis vad vi inte vill ha i en demokrati. Vi vill ju faktiskt att jag menar, jag utgår från att i ett lokalval i Malmö så finns det folk som vill höja skatterna för att förbättra kollektivtrafiken. Och så sådana som vi ska sänka skatterna så folk har råd att betala för att åka buss och så vidare. Men samtidigt så är alla överens om att det måste ju fungera i vår stad. Och alla är överens om att ja, det kan man ju tycka. Och det kan man också tycka. Jag behöver inte hålla med. Men man får ju tycka så. Ja. Och att tro på att det här funkar. Och att tro på att jag har ett inflytande. Och tro på att vad jag tycker betyder någonting. Det är ju det desinformationens yttersta syfte är. Nej, spelar ingen roll vad jag gör. Jag är maktlös och meningslös. Det har de lyckats med. Det är det som är framgångsmodellen i Ryssland. Jag har bott i nästan 30 år. Det är ja, min roll. Jag spelar ingen roll. Mm. Men nu är det du igen. Du har ju ett inflytande. Om det är folkomröstning i Sverige och det är exakt samma resultat och det är du som består och väljer och det sista rösten. Ja, det är min röst som betyder någonting. Det måste vi minnas. Oj, förlåt, jag slåss.
Det är lugnt. Då skickar jag sista frågan till dig, Inas. Vad kan vi som är vuxna göra för det här lilla svarta hålet där våra barn sugs in?
Kunskap.
Ska vi också hänga där?
Nej, men inte nödvändigt. Det har blivit positivt när ja, men Expressen, Aftonbladet, SVT har alla stora kanaler på faktiskt TikTok och når ut. Men jag tänker att ju mer folk sugs in i sociala medier, det är jätteviktigt att ja, men man tar tag i barnen i skolan eller hemmet och diskutera med dem. Vad är det du ser? Vad är det du blir utsatt för? Vad har du för uppfattning om världen utifrån den det du blir, alltså så, det du ser på sociala medier. Och det jag har märkt mest är de enorma kunskapsluckorna bland unga. Ännu mer än vad det har varit förr. Till och med lärare som är förskräckta över att elever klarar inte av källkritik, att förstå vissa saker, väldigt grundläggande fakta. Ens i Israel, Palestina, att det största problemet är inte att elever känner för starkt. Det är att de inte vet.
De kan saknas inte. Kunskap.
Så utbildning. Det är så himla viktigt. Och jag tror att vi har brustit i det.
Utbildning. Public service-modellen på sociala medier. Och lite allmän optimism och tro till tillit.
Jag bara tycker så hemskt mycket om att föreställa mig demokratin som en act of defiance. Det är trots. Demokrati är inte riksdag och regering. Det är inte myndigheten för psykologiskt försvar eller pressstöd eller villaskatter. Demokrati är, jag menar, skalar man bort allt högtidligt.
Och, så är det mannen på första raden och de andra.
Det enda som återstår när man skalar bort högtidligheten från demokratin, det är gnäll. Det är vår rätt att vara missnöjda och säga ifrån och säga nej. Demokrati är trots och envishet. Ja, det är jag som har rätt att säga ifrån. Och den där demokratin, den uppstår hela tiden. Jag jobbade i Sovjetunionen 1984 innan Gorbachev var vid makten. Det fanns demokrati i Sovjetunionen 1984. Inte i staten eller institutionerna, men hemma i köken. Folk kanske viskade demokratin då. I Sverige så kan vi ropa demokrati och gorma demokrati. Men demokratin är ändå demokrati oavsett om den gormar eller viskar. Vi måste minnas att vi har den här motståndskraften. Att vi har rätten att trotsa alla mallgrodor från myndigheter och stat.
Med det, mina vänner. Jag ville fortfarande hävda att demokratin, det är ni, det är vi tillsammans. Det är naturligtvis de sociala medierna där vi hänger. Och jag förstår att jag hänger också lite på TikTok bara för att förstå det. Det kan vara hemskt. Men det är ni som kommer hit en sån här kväll och bryr er. Och det är viktigt att vi sitter här och talar om det. Tack Johan Farkas, Inas Hamdan, Per Enerud. Underbart att ni var här och jag vet att vi kunde ha pratat en eller två timmar till. Det gör vi inte.